Tack så mycket för inbjudan här till Vällingby. Egentligen genom min kontakt med Tommy Dahlman som jag är här vid idag. Och känner igen många ansikten. Som ni vet så är jag ju i en speciell situation. Och sedan min hustru Carina, hon fick flytta hem till Herren då för drygt 4 veckor sedan. Och det har ju varit, jag har inte sagt alla känner till det här, så att... Så är det. Ibland så kan man leva liksom sitt bästa liv samtidigt som man lever sitt sämsta liv. Och det är ju, kan du tänka lite grann? Jag ska tydliga. Alltså, många gånger så kan, när livet är en framgång liksom och allting går bra, då är det lätt att tro. Men det kan också vara lätt att tro när du har motstånd, om du kan identifiera motståndaren och man kan slå tillbaka. Man vet att om jag håller ut, då kommer jag till att vinna seger. Men däremot när livet är en motsägelse, då prövas tron. Alltså när man inte kan förklara varför det som händer händer. För bara ja, strax innan sommaren då så var det en man nere i Afrika, och jag bad för honom ena kvällen, och han var totalt förlamad. Han rörde sig inte ur fläcken. Jag försökte ändå i tro liksom säga till honom, stå upp i Jesu namn, och ingenting hände. Och sen så på söndagskvällen när allting var över, då hade de kört fram hans rullstol då, så den stod mellan mig och min bil. Så när jag var på väg bort därifrån då så tänkte jag att jag var trött då, så jag bara bad för honom en gång till så här mer slentrianmässigt, Jesu namn, var helad, och då ställde han sig upp. Ja, men å andra sidan då tänker man ju, eller hur? Bara en månad innan Carina flyttade då så var det en flicka, hon på tal om helig ande, hon var förlamad i höger sida, höger arm och höger ben. Och mamman tog med henne till kruseden. Och efter, ja, vi predikar ju frälsning och sen andens dop, eller hur? Det är viktigt, det tycker ni också som är här idag. Ja, det är ju så att andens dop ska gå igenom. Och då när vi ber för andens dop och människor börjar bli andedöpta, då blir den här flickan helad under andedopet. Ja. Och då ställer man sig frågan, hur kan det vara så, Gud? Att å ena sidan så är det människor som blir helade i kampanjen, och samtidigt så är min fru sjuk, dödssjuk hemma och kämpar för sitt liv. Det är en motsägelse. Och vi har inte gjort någonting ont. Vi har bekänt alla våra synder. Och vi har gjort allt vad vi kan. Och ändå så händer det som händer. Och då är det ingen tröst. Alltså, kan vi vara riktiga här idag? Kan vi vara det? Ja. Då är det är liksom ingen tröst. För oss då när sorgen är som störst. För Paulus han säger att vi ska inte sörja som de som inte har något hopp. Och det kommer ju med tiden, det här hoppet. Men just då så vill vi ju inte ha, jag och mina barn, vi vill ju inte ha Carina i himlen. Vi vill ha Carina här. När jag vaknade morse på hotellet, hon har varit med mig så många gånger, så jag saknar henne så oerhört mycket. För vi satt alltid där och åt frukost, jag satt vid samma bord den här morgonen. Och så är det ju en enorm saknad. Men sen har jag predikat 2 gånger innan jag kom hit här vid nu. Och jag vet att när man börjar, det märkliga är att när man börjar predika och Guds ande liksom kommer över dig, då händer någonting. Sorgen släpper då. Och sen så liksom när smörjelsen avklingar så kommer sorgen tillbaka. Så jag tror att det kan gå bra här idag. Tror du det också? Okej. Okay. Så är det. Jag ska säga en sak till innan jag börjar. Alltså, sen 10 år tillbaka då så predikar jag inte i Sverige. Utan Gud han har stängt det. Så att jag tackar nej till i princip alla kallelser som vi får. Utan vi jobbar internationellt. Jag tycker att jag funkar bättre i Afrika och tredje världen än i Sverige. Så jag får se hur det går här idag. Funkar det här idag så beror det på att ni är lite afrikanska och asiatiska kanske. Men så är det. Men det har Gud sagt liksom. Vi jobbar där vid. Och Gud han tänker ju inte Sverige eller Nepal, utan han ser ju på hela Kristi kropp, och hela Kristi kropp den är ju global. Gud han blir ju lika glad om en nepales blir frälst som en svensk. Eller hur? Vi tänker kanske inte så alltid, men så är det ju, va. Okej, vi ska läsa två ord tillsammans. Vi ska gå in i första Korinthierbrevet kapitel 10. Och då står det här vid från vers 1. Att jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Att våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla så blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande i öknen. Så skriver han här då att allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade och bli inte avgudadökare som många av dem blev. Om dem står det skrivet att folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp och förlustade sig. Men just detta att allt detta är exempel. Vilket innebär alltså att det som hände då är exempel för oss här och nu. Alltså, det är ju väldigt viktigt att vi undervisar utifrån skrifterna som redan har sagt här idag, eller hur? Därför att dessa här berättelserna är skrivna på ett sådant sätt så att man kan vända och vrida på dem. Alltså de har fungerat sedan då och de fungerar idag också. Så jag kommer till att undervisa ifrån Moseböckerna. Och så står det så här då i Hebreerbrevet kapitel 10. Och så vers 14. Och det här är ett märkligt bibelord. Det står att ty med ett enda offer har han för alltid fullkomnat dem som blir helgade. Alltså han har fullkomnat dem som blir helgade. Och ena sidan så är vi fullkomnade, men å andra sidan så finns det en helgelseprocess. Mm. Herre, vi tackar dig för att du är här denna här morgonen. Och nu ber jag Fader i Jesu namn om din nåd över samlingen här idag, Herre. Jag ber om din nåd över ditt ord, Herre. Och låt det bli, Herre, så som du har tänkt här vid på morgonen nu. I Jesu namn, amen. Okej, för att det är ju så här, va, att om man går tillbaka. Och nu tar jag liksom bara principerna här, jag går inte in riktigt i detalj, för ni är pastorer och varit ledare allesammans. Utan vad som händer här är att Gud, han kommer till Mose och han säger till Mose att du ska säga till varje familjefar att de slaktar ett lamm, de stryker dörrposten med blodet. Och det gör ju varje familjefar. Man hade ju ett val att göra detta här. Man kunde ju avstått, men man har alltid ett val att applicera blodet. Eller hur? Och det här, du vet ni, det här pekar ju på Jesu blod. Och på natten då när mårdängeln går liksom igenom Egypten, då går inte mårdängeln in i dessa här husen. Och varje familjefar, han visste ju liksom vad det här betyder symboliskt. Därför att blodet på dörrposten, det signalerade till mårdängeln att i det huset har redan någon dött. Eller hur? Alltså blodet som du och jag är bestänkta med, det symboliserar ju och talar ju om för andevärldens första väldigheter att någon har dött för Tommy, någon har dött för Ulrik, eller hur? Vi är frälsta i kraft av blodet. Visst är det på det sättet? Mm. Men då är det ju så här, va, att även då om hebreerna, om judarna, om Israel blev frälsta genom blodet, så var de fortfarande slavar i Egypten. Eller hur? Är du här? Det var ju på det sättet alltså. De blev frälsta genom blodet, men de vaknade upp på morgonen, så var de fortfarande fara och slavar. Tegelbruket väntade. De tänkte, de luktade, de talade och så fortfarande likadana ut. Så att när de då hade blivit frälsta genom blodet, så krävdes ju att det kom någon, eller hur? Och ledde dem ut ur Egypten. Visst är det så? Ja, och det här är ju ett problem som vi har idag i västvärlden. Därför att det finns en trend där man säger ungefär så här, att bli frälst är att tro på Jesus. Och det är ju sant. Men sen så är trenden att du kan leva kvar i världen. Alltså du lever som du har levt alltid, och så tror du på Jesus och så går du till himlen. Och det är absolut inte sant. Eller hur? Därför att så länge som hebreerna var kvar i Egypten, så var de fortfarande slavar. Alltså att leva som hebre i Egypten fungerar lika dåligt som att leva som frälst i synden. Alltså det kristna livet fungerar dåligt i synden. Och därför så har vi många kristna som säger så här: jag fattar liksom inte, jag får inte mitt liv att fungera. Och det finns ju en orsak till att du inte får ditt liv att fungera. Därför att det finns en förkunnelse idag, och det finns en trend som säger att du kan leva kvar i synden. Du kan leva kvar i världen. Du kan ju inte leva kvar i världen. Alltså Gud, han kallar dig ut ur världen precis på samma sätt som Gud, han kallade Israel ut ur Egypten. Men för att du då ska kunna komma ut ur Egypten, så krävs ju ledare. Och det är där som tjänstegåvan går in, eller hur? Du och jag, vi behövs. Därför att när människor har tagit emot Jesus, så är det någon som måste leda henne ut ur Egypten. Och vägen ut ur Egypten går ju genom dopet. Så därför så måste du bli frälst innan du kan bli döpt. Eller hur? Så är det ju, va? Du måste bli frälst innan du blir döpt. Så de hade ju ett dop att döpas med. Och alltihop detta här är ju en process. Alltså det kristna livet är ju inte en händelse, utan det kristna livet är en process. Men ibland så predikar jag så här liksom, att det golv, alltså det taket för din tillvaro idag kan bli golvet du går på imorgon. Men för att nå taket så måste du ta trapporna. Alltså Gud, han har ju en hiss, men han använder den aldrig. Han har aldrig använt den på mig. Jag har ställt Gud själv frågan ibland liksom. Senast för 1,5 år sen så var det en händelse där Gud, han gick in och talade till mig. Så Tommy, sa han, om du inte ändrar det här och nu, så kan jag inte tala längre. Och då fick jag liksom insikt om saker och ting i min karaktär, hur jag var. Och då tänkte jag, men Gud, tänkte jag liksom, varför har du inte talat om det för mig tidigare? Och sanningen är väl den bittra, att han har inte kunnat säga det tidigare. Alltså det har tagit så här 25 åren fram för att han ska kunna tala om det, så att kan göra den förändringen. Därför att när han tar dig från en våning till nästa, så det finns inga snabba lösningar. Alltså när vi jobbar med människor då, så är det, man måste få in dem i processen. Och det är det som jag älskar med det här jobbet. Vi jobbar med massor med människor, ledare, församlingar över hela världen. Och mitt mål här idag, den här stunden som jag har tillsammans med er, det är på något sätt att påverka er i den process som du är i med Gud. Så att du liksom tar ett eller två steg framåt genom det som jag säger här. Alltså jag vill få dig både liksom upplyft och upprörd. För om någonting händer i dig, då händer någonting i dig. Och händer någonting i dig, så är risken större att du gör någonting med det som du får. Men du vill ju hellre bli upplyft än upprörd. Men några blir kanske upprörda. Men är det ju så, bara för att om du tar ett steg i taget, ja, då kommer du uppåt. Alltså det är ju en process. Processen, och det är det som stod ju där vid Hebreerbrevet, va? Att du och jag, vi är ju fullkomnare, men helgelsen, den pågår. Och helgelsen med Gud är ett steg i taget. Jag och Carina, vi sa ju det många gånger, Gud, så vi liksom, varför fick vi vänta 5 år på detta här? Gud, du kunde väl talat om det för oss här och nu. Men det gör han inte, utan det här är en mognadsprocess. Och för att den mognadsprocessen ska kunna liksom på något sätt komma igång, så krävs att det kommer in en Mose i ditt och mitt liv. Så när vi var nyfrälsta då, så kom det ju en Mose. Det kom en annan Mose. Och då sa de liksom, sa Mose till oss, Tommy, det hållet, det leder tillbaka till Egypten. Det förlovade landet ligger åt det hållet. Kom nu här. Kan du se detta? Ja. Och då kommer man till det som på något sätt är kärnan. Därför att man kan tala om det lilla och det stora problemet i frikyrkan. Det lilla problemet är just det att vi ofta beskriver allting som en händelse. Det är ju så man säljer in frälsningen. Har du tänkt på det? Och det har jag också gjort alldeles för många gånger. Man säljer in frälsningen som det tillfälle när allting löser sig. Där och då. Alltså blir du frälst, då löser sig alla problem. Det gör de ju inte. För blir du frälst på söndagen så är du fortfarande arbetslös på måndagen. Men det är ju en del av vår förkunnelse. Alltså, vad frälsningen gör, den gör att du blir fullkomnad. Alltså Gud, han föder dig på nytt. Den dagen, den natten när Jesus kom in i mitt sovrum och liksom när jag vaknade på morgonen, då var jag född på nytt. Alltså Gud, han hade gjort någonting med min ande. Men jag var ju fortfarande som Tommy alltid hade varit. Så någonting var ju tvunget att komma in och påverka mitt liv. Det är ju sant på något sätt att har du varit sjuk i 10 år och du blir helad i ett möte, så är det ju fantastiskt. Men sen återstår ju resten. För har du varit sjukskriven i 10 år, så är det ett enormt arbete och en process att ta dig tillbaka in på arbetsmarknaden. För då är du identifierad i sjukdomen och i den tillvaron du har. Och då krävs en Moses som kommer in och hjälper dig att ta steg för steg, så du liksom inte stannar och fastnar i öknen. Alltså det är massor med sådana händelser. Vi hade en kvinna för många, många år sedan. Och det är inte alltid det slutar lyckligt. Hon kom till Sölvesborg, hon var gift med en engelsman och hon var kraftigt besatt. Hon hade levt ett väldigt, väldigt tufft liv och var 35-40 år gammal. Och vet första gången när jag gick in i hennes lägenhet då, hur demonerna försökte fly. Alltså, hon försökte ta sig ut genom den här lilla fönstergluggen och hon kom inte ut där igenom. Alltså, hon försökte kasta sig ut och så försökte hon fly under soffan. Och det var inte hon, utan det var ju liksom andemakterna i henne. Och hon blev befriad. Och när hon blev befriad då så hade hon ätit jättemycket tabletter då, så hon gick omkring och var drogad. Hon var liksom inte riktigt medveten om sig själv. Och hon var kraftigt överviktig. Och nu när hon blev medveten om sig själv så började hon banta. Hon gick en sån här magoperation. Hon gick ner 30-40 kilo. Och då så upptäckte hon att nu ser ju män på mig som hon inte såg på mig innan. När jag vägde 40 kilo mer och liksom var drogad av tabletter, då var det ingen som tittade på henne. Och då var hon inne i en process. Och den var ju nog så jobbig. Alltså Gud hade frälst henne. Gud hade befriat henne. Gud hade till och med gett henne ett nytt utseende. Men hon var långt ifrån helgad. Hon var född på nytt i det inre. Men det var ju en process att ta henne igenom så att hon kunde stå på egna ben. Men det jag vill säga med alltihop detta här nu, det är ju då att, för att jag kommer ihåg hur det var när jag blev frälst. Och när man tittade ut i kyrkan då, så fick man intrycket att alla levde det här perfekta livet som kristen. Därför att om det är så vi säljer in frälsningen, och det var så som man talade också. Att nu, Tommy, så är det frälst. Nu så har det löst sig och nu har det löst sig och nu har det löst sig. Och så tittar man på andra, så talar de på samma sätt också. De talade och de gav intrycket av att de inte längre hade några problem. De hade inga problem med synden, de hade inga problem med sina tankar, de hade inga problem med hur de talade. Alltså allting, det såg jag ju sen att det var ju en fasad. Och det här är det lilla problemet på något sätt, att vi inte är riktiga. Eller hur? För det är ju på det här sättet. Var du med mig här? För det här är ju på det här sättet. Om Gud ska kunna förändra dig och mig, så måste du vara på riktigt. För så länge som du håller på att lossa, så kommer jag ju inte åt dig. Så länge som du håller upp en fasad, så kan jag inte hjälpa dig. Och du kan inte hjälpa dig själv heller. Därför att Gud, han vill ju hjälpa den du är, inte den som du låtsas att du är. Och det är massor med pastorer. Alltså jag vet ju när jag kom på predikantveckan. Första gången jag var så trött på det. Nej, men det är så, jag kom ju utanför Alltså, jag är inte dum i huvudet på något sätt. Utan jag var 28 år när jag var frälst och jobbade som rektor. Och jag såg ju att här fanns ju massor med fasader. Och man låtsas vara någonting som man inte var. Och alla ville vara på det sättet, för ingen vill ju vara utanför. Men om du då inte vet om att det är på det sättet. Så efter 2 år när vi hade frälsta då, så fick vi ju en stor kris. Därför att då såg vi att det var ju inte alls på det sättet. Utan massa av dessa här människorna som verkade så kärleksfulla, och många av dem som var så väldigt heliga, de hade ju massor med bagage på baksidan av sitt hus som de inte hade visat. För om du då tror, lyssna på mig, om du då tror att alla andra är så perfekta, då kanske du börjar låtsas du också. Därför att ribban, alltså idag säger problemet så här, jag vill bara säga så ni inte missförstår mig. Idag säger problemet att ribban är satt för lågt, eller hur? Alltså sätter du ribban för högt så kan ingen hoppa över. Så säger några, vi måste sänka ribban liksom så tröskeln den blir lägre in till kyrkan. Ja, men problemet är ju det att sänker den för lågt så blir den ju för hög in till Guds rike. Då hjälper det ju inte att folk kommer in till kyrkan. Du blir ju liksom inte en bil bara för att du sätter dig i ett garage. Och du blir inte frälst bara för att gå på ett möte. Utan du måste bli född på nytt. Eller hur? Så att ribban den var ju satt väldigt, väldigt högt. Och så vad gjorde du då? Ja, vi försökte ju hoppa, jag och Carina. Sen tittade vi på hur andra kristna gjorde. Och sen gjorde vi likadant. Och gjorde andra kristna som du tittade på. Ja, de gick under ribban. Och sen låtsades de som att de hade hoppat över. Och så kan vi inte vara. Alltså ni har ju ett nätverk här. Jag förstår ju vad ni vill. Och det absolut viktigaste det är ju att man är på riktigt. Så att vi inte går omkring och låtsas att vi är någonting som vi inte är. För därför så ställer man ju sig frågan. Varför har jag tankar om att vänsterprassla mitt huvud? Jag är ju född på nytt. Varför funderar jag på om jag skulle kunna liksom fixa altanen med svarta pengar och tjäna lite extra på det? Jag är ju född på nytt. Varför tänkte jag att jag skulle slå grannen på käften? Alltså, förstår ni mig? Varför har jag såna tankar? Hur kan jag ha såna tankar? För jag är född på nytt, jag är döpt, jag tillhör ju Jesus. Ja, det är en del av processen. Eller hur? Det är en del av processen. Vi har ju alla tankar som vi inte vill ha. Och nu säger jag inte att du ska ha de tankarna, men för att man ska kunna komma till rätta med det så måste vi ju våga berätta att vi tänker sådana tankar, eller hur? Det är ju det lilla problemet. Det stora problemet är ju sen då när man börjar låtsas. För då kommer ju familjen frikyrka, och det här är jätteallvarligt. Vi hade bibelskola i Sölvesborg i 14 år. Jag hade massor med lärare och vi har mött mycket, mycket människor. Och jag har suttit med pastorer och jag har suttit med enskilda kristna som berättade om just den här dubbelheten och hur dåligt man har mått av den. Därför att liksom på något sätt var det sånt som pappa var i köken på söndagen som var han inte på måndagen. Och ditt och mitt uppdrag är ju att få människor att leva i en helhet. Alltså sån som du är på söndagen, sån ska du vara på måndagen. Och du ska inte behöva vara någonting på söndagen som du inte är på måndagen, för då kan jag inte hjälpa dig. Eller hur? Alltså som ledare måste vi leva det liv som vi leder. Och gör vi inte det så ska vi vara nakna med sådana som vi är, så att vi kan på något sätt utvecklas, du och jag. För här kommer ju då Pelle Pettersson, han är uppväxt i frikyrkan. Och han gifte sig då med Sara Svensson. Hon är uppväxt i grannbyns frikyrka. Och på söndag så kommer de i gudstjänsten med alla sina barn. Och alla vet att så som man är på söndagen, så är man inte på måndagen. Och det här måste man ju på något sätt komma till rätta med. För det viktigaste som finns är ju att vi är äkta och att vi är på riktigt. Och nu säger du, varför säger jag alltihop detta här? Jo, därför att, för det är det här som händer. När då Mose tar med sig hebreerna och Israel genom Röda havet, alltså. Det är ju dopet, halleluja. Och när de kommer upp på andra sidan. Då säger Gud till Mose då att den fiende som du ser idag, den fienden ska du inte se mer. Och så slår Röda havet igen. Fara och drunkna, och de kommer upp på andra sidan. Miriam, hon tar en tamburin. Och så börjar de festa hela kvällen, prisa Gud. Mose, han profeterar. Det är en fantastisk händelse, eller hur? Men sen händer någonting. Därför att när de vaknar på morgonen, det tog ju 3 dagar från det att mårdängen hade gått över Egypten till dess att de hade kommit över på andra sidan. När de vaknar på morgonen så ställer de alla sammans samma fråga. Vem är jag nu? Har du tänkt på det? De hade varit slavar i 400 år. Alltså de tänkte ju som slavar. Alltså de luktade som slavar. De klädde sig som egyptier. De talade som egyptier. Det var det livet som de kunde. De visste allt hur man levde som slav i Egypten. Och nu när de vaknar upp liksom nästa dag och liksom segern den är firad, så ställer de sig frågan: vem är jag nu? Därför att det visste de ju inte. Det är ju samma sak som när vi blev frälsta. Liksom, jag döptes 1989 och min fru döptes och Carina döptes i januari 1990. Och vi var ju så totalt genomsekulariserade. Ni vet, Sölvesborg är ingen stor stad. Känner ni till det? Alltså Sölvesborg är så litet, så har du kört vilse Sölvesborg då är du utanför Sölvesborg. och jag är uppväxt nere i Sölvesborg och på något sätt så, ja, mitt liv fick en helt annan vändning. Jag hade haft tid att berätta och vem jag egentligen är, så skulle ni förstå hur stor Gud är på något sätt. För jag är så här riktigt, riktigt byoriginal då. Alltså, när jag blev frälst och blev pastor, jag på sig inte varit utanför Sölvesborg. Så ja, det jag gör nu, det är väldigt annorlunda för den jag var. Och jag hade levt i världen i 28 år, 29 år och Carina också. Alltså, vi visste inte ens att det fanns en pingkyrka i Sölvesborg. Då förstår ni hur sekulariserade vi var. Vi kände inte till någonting om kyrkor alls. Vi visste ingenting. Så vi var på ett sätt som hebreerna när de kom ut ur Egypten. Vi hade ingen aning om hur man lever livet som frälst. Totalt sekulariserade. Ni måste förstå det. Många av er som är här idag, ni är uppväxta i frikyrkan. Vi som kommer utifrån och kommer in, vi upptäcker liksom att hoppsan, det här är ju en värld i världen. Alltså det var någonting som öppnade sig som vi inte visste om fanns. Men där fanns ju då människor som började hjälpa oss. Och som ledde oss då steg för steg in i Kristus. Så att vi fattade vilka vi hade blivit. För att när du har blivit frälst, då är du född på nytt. Eller hur? Du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Men sen så samtidigt så har du den gamla människan med dig. Och det finns ett gap mellan den du har varit och den du har blivit. Och när vi då förnekar att det gapet är. För det gapet har du med dig hela livet. Men gapet kommer ju till att minska om du har en bra mentor. Eller om det finns tjänstegåvor i din omgivning som kan hjälpa dig att ta steg för steg. För att processen kommer ju ingen ifrån. Eller hur? Så när de då kommer upp på andra sidan och då så ställer de sig frågan så här: varför och vilken är jag nu? Och just det här att de inte visste vilka de var, det förklarar ju också de här konstiga sakerna som senare händer i deras liv. Vi gick ju igenom alltihop det här, jag och Carina, för att allting gick ju väldigt snabbt. Jag skulle egentligen doktorera i historia, men läste ju teologi istället. Och precis när jag var klar då, nu inom pingst har man tagit fram någon värdegrund från Assemblies of God, och det har jag tenterat på. Men i alla fall precis när jag var klar då så fick pastorn i Sölvesborg sluta. Av någon anledning då så, alltså, jag brukar säga det, jag hade ju aldrig tillsatt mig själv som föreståndare i Sölvesborg. Carina hade varit frälst i 3 år och jag hade varit döpt liksom i 3,5. Och av någon anledning då så tillsätter de oss som föreståndarpar då. Och det stod ju i tidningen i Sölvesborg, skolrektor blir pingstpastor. Och vi visste ingenting om vad som väntade oss. Utan de hade bara hört mig att undervisa, som tänkte de att han tar vi. Och jag fattade fortfarande ingenting om vad det innebar, egentligen vad friköke innebar. Jag fattade absolut inte vad det innebar att vara föreståndare. Bara några månader efter att bli föreståndare så ringde en äldstebror då. Så han, Tommy, sa han, den 70-åring som förlorar nu, sa han, du måste följa med och gratulera honom. Han ringde på en lördag dessutom och sa, vadå gratulera, jag blir arg på honom. Uppvaktning, jag har inte fattat att uppvaktningar, det var en del som föreståndaren gjorde. Jo, sa han, det är en uppvaktning här vi nu, sa han, och du ska följa med och du ska sjunga en sång. Jag var 33 år gammal då, jag var bodybuilder och jag var tuffast i hela Sölvesborg. Sen dessutom så var en tant som skulle följa med och läsa en dikt. De skulle alltid läsa en dikt och de var så dåliga så jag blev generad varje gång hon läste dikten. Och då sa jag till honom att nej, så jag ska inte följa med på någon. Det var ju så, va? Nu kom ju den gamle Tommy fram. Och den gamle Tommy kunde ju bli arg, riktigt arg. Otrevlig. Jag blev arg och otrevlig. Och jag glömmer aldrig då, så säger han till mig så här. Men Tommy, säger han, så har alla föreståndare alltid gjort. Jag glömmer liksom aldrig den stunden. Så har alla föreståndare alltid gjort. Jag tänkte, Tommy, vad har du gett in på? Och vad som händer här vid nu, det var ju att egentligen så, det här var ju för kort tid. Förstår ni vad jag pratar om här nu? Alltså vi var ju nästan bara frälsta. Så vi var ju födda på nytt. Och rent intellektuellt så hade vi tagit in, alltså i och med att jag hade tagit examen redan, vi hade tagit in året. Men vi var ju inte helgade. Alltså köttet var ju inte korsfäst. Det var ju alldeles för mycket jaget. Och det var fortfarande den gamla Adamsmänniskan som dominerade alldeles för mycket av min personlighet. Men det här gapet som uppstår då, det har inte Gud några problem med. Alltså gapet måste finnas där. Förstår ni det? Alltså när människor blir frälst så uppstår det automatiskt ett gap. Ett gap mellan den som de har blivit och den som de var. Alltså när jag blev frälst så uppstod ett gap mellan den jag hade blivit och den Tommy som jag hade varit. Och det här gapet, liksom på något sätt, det kan skapa jättestora problem. Men det är inte ett problem för Gud. Det var när Gud han frälste mig så kalkylerade han med gapet. Eller hur? Han kalkylerade med gapet, han visste ju att gapet finns där. När han insatte mig som föreståndare, alltså nu har jag varit med så länge så att tittar jag tillbaka, jag skojar inte om det här. Jag menar att det var ju fullständigt vansinnigt utifrån alla bedömningar att tillsätta mig som föreståndare. För det fanns ingen mogenhet i det. Det fanns ingen erfarenhet. Men ibland så gör Gud saker och ting för att han är Gud. Eller hur? Ja, han såg ju att gapet är stort. Men jag får skicka några moser till den här Tommy och Karina. Som hjälper dem att minska gapet så snabbt som möjligt. Därför att det finns en uppgift framöver. Alltså gapet är inte ett problem. Gapet kan bli ett problem. Om det inte finns någon rörelse. Om det inte finns... Är du med mig? Alltså om gapet är lika stort efter 3 år. Då är det ett problem. Därför att då har det kommit in ett fel i processen. Och felet i processen är nästan alltid synd. Alltså du kan inte minska gapet om du stannar kvar i Egypten. Du kan inte minska gapet om du har fastnat i landet mitt emellan. Utan nu och då så måste du på något sätt dra upp tältpluggarna, riva tältet och dra vidare. Alltså löfteslandet ligger där borta. Och därför så krävs det liksom ett ledarskap då som står upp. Och som kan balansera mellan nåd och sanning. För är det bara nåd, då minskar aldrig gapet. Och är det bara sanning då så riskerar man liksom på något sätt att hamna i en legalistisk situation. Du måste ha både sanningen och nåden. Det hjälper inte människor att du säger, ja, men det är okej, lev du kvar i Egypten. Lite synd skadar inte. Jo, synd skadar alltid. Eller hur? Men det är inte säkert att du kan ta allt på en gång. Men processen måste igång. Så att om du tar ett steg i taget, som är åren, halleluja, så minskar gapen. Jag är ju mer lik Jesus idag än jag var för 25 år, tack och lov. Men det är fortfarande långt kvar. Och sen är det så också att ju närmare Jesus man kommer, desto större avstånd tycker man att man har till att bli som han. Nu har du säkert aldrig tänkt så. Men jag menar, för 20 år sedan så tyckte jag ju att jag var mycket mer lik Jesus än jag tycker idag. Men det beror ju på att jag var alldeles för långt ifrån honom. Så när du kommer närmare Jesus på något sätt och börjar se honom, då tycker jag att han är så enormt fantastisk. Så då upplevs avståndet som större, trots att det har blivit mindre. Okej. Känns det bra? Och när vi tappar den här processen, och det menar jag att det gör väckelserörelserna kontinuerligt. Det är en del av mönstret. Därför att i början av väckelserörelsen är just den här präglingen på lärjungaskap så stark. Och vad gör lärjungaskapet? Det tar ju dem ut ur Egypten, döper dem i Röda havet och sätter dem på vägen mot löfteslandet. Eller hur? Och så fort liksom tältet har parkerat för länge, då kommer det en Mose dit. Dra upp tältpluggarna, river tältet och kör iväg folket igen. Därför att när processen är igång, när du är på väg, halleluja, då minskar gapet och då blir du mer och mer lik Jesus. Och jag är förvånad när jag möter pastorer och jag hör hur de talar. Jag är förvånad hur de talar om sig själv. Jag är förvånad när jag hör hur de talar om sina familjer. Jag är förvånad över vad de gör. Därför att på något sätt så måste det finnas någonting som korrelerar mellan den som du är och det som du gör. Jag kan ju inte liksom raljera över mina församlingsmedlemmar som är mina får. Och sen så har Gud gett mig får som lyder. Han har gett mig får som lyder ibland. Han har gett mig får som aldrig lyder. Men de är ändå mina får. Hallå? De är ändå mina får. Jag kan ju inte raljera över de som aldrig lyder, därför att de är ändå mina får. De är på mitt. Alltså när Jesus kommer tillbaka så kommer han till att utkräva ett ansvar. Inte bara vad jag gjorde med de som lydde, utan vad gjorde jag med de som inte lydde. Jag är skyldig att älska alla precis lika mycket. Eller hur? Jag har hört pastorer som sitter och säger om sina församlingsmedlemmar att de är dumma i huvudet. Och då har jag tänkt så här, hur i hela, alltså, har du inte läst en bibel? Jesus han säger att den som säger ditt dumhuvud, han ska dömas till Gehenna. Hur kan då en pastor sitta och säga om en församlingsmedlem, du, ditt dumhuvud? Utan, är du här idag? Ja, det är en del av processen nu. Då kanske du säger, men så har jag sagt. Men det är bra, det behöver du inte säga så längre. Då tog du ett steg på trappan. Nu. Ja. Men i alla fall. Efter 3 månader så kommer man då fram till Sina i berg. Och det måste ha varit en fantastisk händelse. Det var att hela berget skakade. Det var ju eld över hela berget. Och jag har många gånger funderat på detta här. Alltså, hur i hela världen gick det till när de gjorde en gyllene kalv? För jag tänkte att det skulle jag aldrig ha gjort. Så tänkte jag för 20 år sedan. Nu så tänker jag att det hade jag nog också gjort. För jag har inte förstått liksom varför de gjorde den gyllene kalven. Och jag kommer till det alldeles strax. För det första, om man verkligen tränger igenom texten här, så alltså, det berg som de såg framför sig, alltså molnet som låg runt omkring, det var ju tundra, vad heter det på svenska, det var ju oska, och alltså, det var ju, ingen fick röra, inte ett djur kunde flyga på berget. Och det är klart att om jag hade sett Mose gå upp på det berget, så hade inte jag heller trott att han skulle komma tillbaka. Eller hur? Och sen var ju den andra saken då, de hade berget på den sidan. Och sen så gjuter de ju den här kalven, den gyllene kalven. Ja, vad fick de den idén ifrån? Ja, guldet, var kom guldet ifrån? Ja, guldet kom från Egypten. Eller hur? Ja. Var kom kalven ifrån? Kalven kom också från Egypten, därför de tillbad kalven i Egypten. Så det var egentligen inte så konstigt. Kom igen nu, det var inte så konstigt att de gjorde vad de gjorde. Det är inte så konstigt när en nyfrälst människa gör saker och ting som du inte förstår. Därför att bara för att de är nyfrälsta så innebär inte det att deras tankar och deras tillvaro, det de är förändrat. Så att nu här vid när Mose är försvunnen, när det inte finns någon på något sätt som styr upp deras tillvaro, då reagerar de inte som hebreer. De reagerar inte som nyfrälsta. De reagerar inte som födda på nytt, utan de reagerar som egyptier. De hade levt i 400 år i Egypten. De tänkte förmodligen som egyptier. De luktade som egyptier. De talade som egyptier. Så nu när de får ett problem, vad gör de då? Ja, de löser problemet som man gjorde i Egypten. Man gjuter en kalv och börjar tillbe kalven. Så därför så när kom igen nu. Så därför så när människor, när jag var nyfrälst, eller när jag så var det ju på det sättet, jag var ju både döpt och talade i tungor. Och gjorde saker och ting, jag vill inte berätta det för dig här för då vill du inte lyssna på mig längre. Men jag gjorde ju saker och ting som jag absolut inte skulle göra. Men det var inte jag som gjorde det. Utan det var ju den gamla människan som gjorde det. Efterhand som den nya skapelsen tog över så dog ju det så här beteendena bort. Alltså jag var döpt i vatten. Jag talade i tungor. Och jag ljög fortfarande. Jag svor ibland. Och jag tog ett glas whisky både nu och då. Det var ju, men det var inte jag. Det var den gamla människan. Så efterhand då som den nya människan växte till så slutade jag ju svära. Efterhand som den nya människan växte till så slutade jag dricka. Efterhand som den nya människan växte till så dog ju många av dessa här sakerna från den gamle Tommy bort. Men de var där. På samma sätt som Israel här nu när de är i öknen så är de fortfarande som egyptier till sitt sinne. Men till själ och hjärta så var de hebreer. Alltså deras DNA var att de var hebreer. Mitt DNA, mitt andliga DNA har ju varit sedan jag blev frälst. Att jag är född på nytt. Jag är en ny skapelse i Jesus. Alltså du som är här, du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Eller hur? Men hade jag nu, som jag ska komma till en tid, har jag nu tänkt som en syndare i 28 år. Så förändras ju inte det över natt. Det är så här 3 dagarna som det tog att gå igenom från Egypten då till andra sidan. Det förändrade ju inte hebreernas sätt att tänka. De 3 månaderna som det tog att nå Sinai i berg förändrade inte deras sätt att tänka. Och de 2 åren som det tog att nå upp till Kadesh Barnea förändrade inte heller deras sätt att tänka. För du och jag, vi ställer ju fortfarande samma fråga. Vi säger, hur? För det har jag med tänkt, va? Jag fattar liksom inte, nu förstår jag det, men då förstod jag inte det. Jag förstår liksom inte när Josua och Kaleb kommer tillbaka, för de var ju den nya generationen. När de kommer tillbaka så säger de, här är ett land, halleluja, som flyter av mjölk och honung. Och Herren han säger, jag har gett det till er, gå och inta det. Men ändå så reagerar hela folket. Hur reagerar de? Ja, de reagerar som slavar därför att de var uppväckta som slavar. De tänkte som slavar. Deras tankar var inte förnyade. Så när de stod inför, alltså deras slavtänkande, i det ingick inte att besegra jättar. I deras slavtänkande ingick liksom inte att inta länder. Utan på något sätt här vid oss regregerar de. Och du möter ju det hela tiden. Vi fattar liksom inte missbrukaren, tänker vi. Men han är ju frälst nu. Varför är han fortfarande tillsammans med sina gamla kompisar? Jo, därför att han känner fortfarande en större trygghet med sina gamla kompisar som är missbrukare än med frikökaren. Därför han har inte knäckt koderna i vår kultur. Så när jag är här tillsammans med er nu så har jag varit pingstpastor i 25 år. Jag känner mig hemma här. Förstår du mig? Jag känner liksom som att jag är en del av familjen. Jag känner som att jag kan säga. Jag vet i alla fall ungefär vad jag kan säga och inte kan säga. Det är inte så att det är jobbigt att vara här. Varför det? Därför att jag är en del av er. Okej? Okay? Jag är hellre med er. På det sättet. För jag känner att ni är min familj. Jag kan prata med er. Vi tänker och ungefär, jag vet vad jag kan förvänta mig. Men i början när man var nyfrälst så var det inte alls samma sätt. Därför att då var det ju så att det var bekvämare att vara med mina gamla kompisar. Varför det då? Jo, därför att det var det sättet att leva som jag kände till. Jag kan ta mina barn. Mina barn är uppväckta i frikyrkan. Okej? Okay? De har vaknat på morgonen och var farsan ber tungor. Det är liksom deras veckaklocka. När de hamnade sommarlov så var Carina vansinnig på mig. För jag öppnade deras dörrar klockan 8 då. Därför att jag var alltid tvungen att gå på morgnarna. För då skulle jag be. Och då var jag tvungen att gå och lägga mig på kvällen. Så jag har alltid försökt hålla min familj då så att de inte varit uppe för sent på nätterna. För att jag var tvungen att gå upp på morgonen för att be. Så mina barn har vaknat av en annan veckaklocka. Fast han går omkring och ber i hela huset. Eller hur? Jag tvingade dem att memorera bibelverser vid matbordet. Och de fick ju lära sig att ditt ja ska vara ett ja och ditt nej ska vara ett nej. Och de är uppväxta i kyrkan och de har alltid på något sätt älskat att vara i kyrkan. Så frikyrkekulturen är ju deras värdegrund. Så min flicka har aldrig någonsin varit ute på det sättet, men min pojke har varit ute lite grann. Så när han har hamnat på en fest, då blir han otrygg. När han hamnar liksom i de här miljöerna, då blir han otrygg därför han fattar inte kulturen. Han fattar inte det här med sprit. Han förstår inte hur man tänker. Är du med mig? Det var ju därför som jag tyckte det var så jobbigt i början när jag kom på frikyrkekalasen. Jag fattade inte kulturen. Jag visste ju att där satt ju en och annan tant som inte ville något hellre än att jag skulle sluta som föreståndare. Och ändå så kom hon fram och hälsade på mig och säger, fribroder. Jag fattade inte kulturen. Så därför så kände jag mig så, man kände sig som en katt bland hermelinen när man ramlade in på ett sånt evenemang. Hallå, är du här? Ja, så är det ju inte idag. Men jag och Carina då, vi har levt i bägge världarna. Så vi är ju trygga i frikyrkan idag. Men det är ju så att hamnar vi på en, nu gör vi inte det så du behöver inte tänka så, men om vi skulle hamna på en fyllefest så läser vi fortfarande den kulturen lika bra som du läser av en söndagsskolefest. Alltså mina barn däremot, de blir väldigt, väldigt otrygga för de kan inte den kulturen. Jag kan alla signalerna. Förstår du mig? Jag har inga problem med vad de säger. Och jag hör ju ibland liksom frikyrkokristna då som har varit på fester som där, då fattar liksom inte vad som händer. Och det är ingen mening att gå in i det. Och det är ingen mening att lära sig heller, för det ska ju ändå dö. Eller hur? Ja, och det här som händer då när man kommer upp till Kades Barnea. Oj, jag ska ju snart sluta. De måste skicka mig. När de kommer upp till Kades Barnea, då blir det ingen förändring. Alltså därför att de är inte förändrade. Eller hur? Och det är därför som du är så viktig. Alltså vår uppgift är ju när en människa har blivit frälst. Då är det att leda dem ut ur Egypten. Eller hur? Ner i dopet. Och sen så fortsätta processen. Och den är inte färdig förrän du har nått löfteslandet. Eller hur? Och när man då längtar efter pölöken. Efter köttgrytorna. Så måste vi vara där och stötta dem. Så att de inte på något sätt får för sig att de kan gå tillbaka. För att bli den längtan för stark efter köttgrytorna. Bli längtan för stark efter rödlöken. Då på något sätt så kommer du till att fastna i landet mitt i mellan. Ja, och det är där som ledarskap krävs. Vad som händer här vid nu då till sist. Det vet ni att den här generationen, den kom ju aldrig in i det förlovade landet. Och varför kom de aldrig in? Nej, orsaken till att de inte kom in, det var att de kunde aldrig identifiera sig med dem som de var. Det var ju därför de inte kom in. Eller hur? Alltså till själ och hjärta i sina gener så var de hebreer. Gud han säger till dem i Sinai berg, säger han att ni är mitt folk, eller hur? Ett heligt folk av konungar och präster. Ni är ett folk över alla andra falkar, över alla andra folk. Det var vilka de var. Men när de kommer till Kades Barnea så kunde de inte tro på att de var de som de var. Utan de trodde fortfarande att de var slavar. Så när människa blev frälst, hallå, är du här? När människa blev frälst, så är det din, min uppgift att hjälpa dem att göra sinnets förnyelse. Och har du då tänkt som en syndare 28 år som jag och Carina hade gjort, då tar det inte 28 år att nå jämvikt. Det går fortare, men det tar lång tid. Och den processen måste vi hålla igång. Och det är det som är det farliga i Sverige idag. Det är just det här att vi säger lite grann som att du kan leva i Egypten. Därför att om man säger att du kan leva i Egypten, då så stannar processen. Och då är det liksom på något sätt det bibelord som jag skulle läst här om jag hade haft tid. Romarbrevet kapitel 12 då, vers 1-3. Där han säger att anpassa er inte. Kom igen nu. Anpassa er inte. Det är så här. Anpassa er inte efter denna världens sätt att tänka. Anpassa dig inte. Anpassa dig inte. Då kan vi inte säga till människor att du kan anpassa dig. Utan anpassa dig inte. Utan vad ska vi göra? Vi ska förnyas. Och det var det som hebreerna misslyckades med. De misslyckades med att förnya sina tankar. Så att de tänkte utifrån dem som de var. Och inte utifrån dem som de hade varit. Halleluja. Jag hade inte stått här tillsammans med er idag. Om inte en viss mått av förnyelse hade gjort. För att då när tankarna förnyas. Så att jag, är du med mig? Så att jag tänker som Gud gör. Mer i alla fall. Då kan jag avgöra vad som är gott och vad som är ont. Eller hur? Det som är det viktiga. Då vet jag ju på något sätt. När jag går ut i Stockholm idag så vet jag vad jag kan göra. Och jag vet vad jag inte kan göra. Varför det då? Jo, därför att mina tankar är förnyade. Jag kan avgöra vad som är gott och vad som är ont. Men för att det här ska ske, halleluja, så krävs det ett ledarskap värt namnet. Amen. Ska vi stå upp tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är här och har varit med oss här den här morgonen. Vi tackar dig Jesus för att du är vår frälsare. Du är vår Herre, du är vår konung och du är vår Gud Jesus. Herre, vi ber för alla som är här, Herre. Vi tackar dig Herre för alla människor som de representerar, Herre. Och vi ber Fader Jesu namn, Herre, att du ska hjälpa oss, Herre, i Sverige, Herre, och i hela världen, Herre, att stå upp, Herre, som ett sant ledarskap, Herre, där vi är på riktigt, Herre, där vi inte låtsas, Herre, att vara någonting som vi inte är, Herre, utan att vi, Herre, leder människor in i våra församlingar, Herre, där vi kan vara nakna, Herre, men där vi håller processen igång, Herre, att förnya våra liv, Herre, varje dag, Herre, varje morgon får vi spegla oss i dig, Herre, varje morgon, Herre, så kan vi korrigera oss själva, Herre, och varje morgon så kan vi ta ett steg, Herre, närmare dig, Herre. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn, Herre, för Sverige, Herre. Och vi lyfter över alla människor, Herre, som vi leder, Herre, inför ditt ansikte, Herre. Och vi ber, Fader, i Jesu namn, Herre, att du ska leda oss, Herre, undan för undan, Herre, steg för steg, Herre, så att vi, Herre, får riva tält där tält behöver rivas, Herre, sparka ut köttgrytor där köttgrytor behöver sparkas ut, Herre. Herre, kom, fråga människor, Herre, om vi får ta och leda dem ut ur Egypten, Herre. Och vi tackar dig, Herre, att vi får hålla processen igång, Herre, därför att vi är inte framme förrän vi är framme, Herre. Det är inte slut förrän det är slut, Herre. Och vi är alla kallade att i Jesu namn fortsätta arbeta, Herre, fram till dess att du kommer tillbaka. Och Herre, nu till sist så ber jag för varje ledare som är i den här samlingen. Jag ber Fader i Jesu namn om nåd och beskydd över deras tankar, Herre. Och jag ber Fader om framgång, Herre, för Guds rike i deras tjänst, Herre, och i deras liv. I Jesu namn jag ber. Amen.